Gud beskrivs av profeten Jesaja som stor och mäktig och samtidigt barmhärtig och tröstande. Vi läser från Jesaja 57, verserna 15-16. Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt. Jag tronar upphöjd och helig, men finns hos den modlöse och försagde. Jag ger den försagde mod, ger den modlöse kraft. Jag ska inte ständigt hålla räfst, inte vredgas för evigt. Då skulle livsandan förgås, det levande väsen jag skapat. I episten står det: i församlingen i Galatien hade det uppstått osämja och om huruvida de hedningar som kom till tro behövde omskära sig. Paulus slår fast att det inte behövs och uppmuntrar församlingen att hålla sams. Vi läser hans ord i Galaterbrevet 5, verserna 13-18. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni ger slut på varandra. Nej, säger jag. Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, står ni inte längre under lagen.
Så lyder Herrens ord.
Vi tackar dig.
Vi står upp och lyssnar på dagens evangelium från Johannes 17 kapitlet, vers 9-17. Jesus sade: jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under, utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men detta säger jag medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Både och, eller antingen eller. Både och eller antingen eller. Hur brukar du tänka? Det är säkert på olika sätt när det gäller olika saker. Men generellt sett så tror jag att vi många gånger vill ju söka den enkla vägen. Och det är ofta tror jag att vi hemfaller åt antingen eller spåret. Vi söker det som är begripligt för oss. Och då är det lättare att tänka att någonting är antingen eller än att det är både och. Det är liksom lite mer komplicerat när det är både och. Verkligheten är ju sällan så uppdelad i antingen eller. Den är mer komplex än så. Det finns så mycket som vi inte kan begripa fullt ut. Och så är det faktiskt också med många av de kristna grundsatserna. Och jag skulle vilja, och det blir kanske på ett lite annorlunda sätt idag, jag skulle vilja göra något av en kyrkohistorisk, teologisk, dogmatisk utvikning i predikan inledningsvis här idag. Lite kyrkohistoria är väl aldrig fel. Och dogmatik eller troslära, det är alltså det där man försöker på något sätt beskriva den kristna tron. Lärosatserna, byggstenarna på något sätt för den kristna tron. Både och eller antingen eller. Fyra saker tänkte jag. Inledningsvis i alla fall, sen kommer det några till. Är Jesus Gud eller människa? Både och. Säger Lilian. Så är det ju. Vi begriper det inte fullt ut. Men den kristna bekännelsen är tydlig. Jesus är både Gud och människa. Jesus har två naturer. Gudomlig och mänsklig. Det är det vi säger i den trosbekännelse som vi kanske mest använder vid stora högtider, den nicenska trosbekännelsen, säger vi att Jesus är sann Gud. Och samtidigt så säger vi att han har tagit, att Gud har tagit mandom, alltså blivit människa. Och att reda ut på vilket sätt det är på det här viset, det är ingen liten sak. Och det var ingen liten sak i kyrkans historia. På 400-talet så var detta den stora frågan för kyrkan. Och det var inte bara de högt uppsatta teologerna som satt och gnuggade sina huvuden och funderade. Utan brett ute i församlingar så arbetade man här frågan. På vilket sätt är Jesus både Gud och människa? Man kallade det för de kristologiska striderna. Det fanns olika skolor som hävdade lite olika saker. Nestorius från Antiochia, han sa, det är som att Jesus är två bräder. En gudomlig bräda och en mänsklig bräda. Och så är de bräderna sammanlimmade. De har egentligen inte så mycket gemenskap med varandra. De sitter ihop, men inte mer än så. Nej, sa Apollinaris. Kristi natur är mer av en blandning. En mix av gudomligt och mänskligt. Han sa att det är som när man blandar honung och vatten så blir det mjöd. I vårt moderna samhälle kanske vi skulle kunna tänka oss mer av mixer. In med gudomligt och mänskligt, köra runt och så blir det bara en konsistens. En sammanblandning. Och så kommer Kyrillus från Alexandria och säger nej. Det är som elden som genomtränger ett glödgat järn. Där det finns en oerhört nära koppling mellan gudomligt och mänskligt. Men samtidigt åtskilt. Och det var denna skola som så att säga segrade i den här striden, om man nu kan kalla det för det. Att Kristus är en person med två naturer. Förenade oupplösligen, men utan sammanblandning. Och vi kan ju tycka att det här är ju petitesser. Men grundfrågan är ju egentligen, och som var för kyrkan, Vem var det egentligen som dog på korset? För mig? Var det Gud? Eller var det en människa? Och vilka följder får det? En annan sån här fråga, det är ju, är Gud fader, son eller helig ande? Eller är det också där ett både och perspektiv? Det var kyrkans stora fråga på 300-talet, där det fanns olika skolor. Och det som skulle bli kyrkans officiella lära kom från de kappadokiska fäderna. Där man landade i att Gud är ett väsen. Det var ju viktigt att fastslå. Det är inte flera gudar på något sätt. Det är ett väsen, men tre personer. Och inte personer i betydelsen människor då, utan i att det är individer, det är personer med personlighet. Och man kom fram till att vi måste se det utifrån Bibelns texter och Guds uppenbarelse, att Gud är fader, Gud är son, Gud är ande. Men det finns också en åtskillnad inom treenigheten som gör att vi kan säga att fadern är inte sonen, sonen är inte anden, anden är inte fadern och så vidare. En enhet och samtidigt en åtskillnad. En annan sån fråga som vi ställs inför, det är det här med nattvarden. Är brödet Kristi kropp eller är det bröd? Är vinet vin eller Kristi blod? Också här finns olika synsätt. Hur ska vi förstå Jesu ord när han höll upp brödet och sa, detta är min kropp? I vår kyrkas bekännelse säger vi både och. Brödet är bröd och samtidigt så är det Kristi kropp. Jesus är verkligt närvarande i brödet som vi tar emot. Inte en symbol för något utan en verklig närvaro. Brödet är bröd men det finns en kroppslig närvaro av Jesus i det. Det är vår kyrkas bekännelse. En fjärde fråga som vi kan ställa oss inför, är jag syndare eller är jag rättfärdig? Och återigen så får vi på det svara både och. Vi tror ju att vi genom korset är rättfärdiggjorda av Jesus. Vi äger Jesu rättfärdighet. Han har gett den till oss på grund av korsets verk. Jesus har ställt allt till rätta och gett det åt oss. Vi är rättfärdiga. Men det är inte riktigt det som jag ser när jag tittar mig i spegeln. Eller när jag funderar och ser på mitt eget liv. Luther hjälper oss i sitt latinska uttryck simul justus et peccator. Hur står det till med latinkunskaperna? Simul betyder samtidigt. Justus, rättfärdig. Et är och. Peccator, syndare. Samtidigt syndare och rättfärdig. Både och, inte antingen eller. Nu är det slut på lektionen i kyrkohistoria och dogmatik. Hur i hela världen kom in på det här spåret på femte söndagen i påsktiden sitter ni och funderar på allihop. Ja. I den gammaltestamentliga, förresten jag ska säga det innan, om ni tycker att det här är lite spännande med kyrkohistoria och dogmatik. Så är det så att Bibelskolan som ju fick avbrytas nu i vår i coronatider. Den kommer fortsätta i höst. Och då kommer vi slutföra det som gäller bibelgenomgången. Men det blir ju en massa gånger kvar. Och då kommer det bli kyrkohistoria också. Att vi får lära oss mer av hur kyrkan i historien har brottats med dessa frågor. Och på olika sätt mejslat fram utifrån Bibelns texter och kyrkans tradition. På något sätt kyrkans lära. Och vi kan tycka att det där är någonting som är passé. Men så är det verkligen inte. Vi behöver kunna vår historia för att kunna ta oss an framtiden. Det finns massor att lära av kyrkans brottning med olika frågor. När jag läste den gammaltestamentliga texten inför den här söndagen så blir det ju så tydligt också där när det talas om Gud hos profeten Jesaja. Att det inte är ett antingen eller i hur Gud är och hur han uppenbarar sig. För frågan som vi kan ställa ibland är ju, är Gud den här väldige, store, han som härskar över allt, den allsmäktige, den helige, den som egentligen inte kan befatta sig med orenhet, den vars röst dundrar som åskan. Den som på ett ögonblick bara kan så att säga göra att hela tillvaron försvinner. Den som har all makt i sin hand. Eller är Gud den ömsinte? Den ödmjuke? Den varma? Den närvarande? Den medkännande? Den medlidande? Den känslosamma? Är det ett antingen eller? Nej, svaret finner vi i Guds ord idag. Herren säger, jag tronar upphöjd och helig, men finns hos den modlöse och försagde. Det är ett både och. Och vi ska nog inte låta oss falla i renodlandets dike. I mycket av den nyare teologin så finns en tendens att bortse från Guds allmakt och storhet. Det finns ganska starka tendenser till att förminska Gud. Att anpassa Gud, sätta Gud till liksom vår nivå, vår mänskliga nivå, så att det passar oss så att vi kan få det greppbart. Att det inte blir så hierarkiskt. Och jag tror inte att det för oss i rätt riktning. Och samtidigt så tror jag att det finns en naturlig förklaring. Är det så att det är en pendel som slår tillbaka nu? Kanske efter en tid då Guds storhet och väldighet, härskandet, heligheten tog all plats. Och då man inte fick höra om Guds värme och kärlek och närhet och ömsinthet. Men risken är ju som alltid att pendeln slår över. Att det blir ytterligheterna som råder. Men vi behöver bekänna oss både till en stor och väldig och allsmäktig Gud och samtidigt till den som är nära, den ödmjuke, den ömsinte, den medlidande. Det kan vi med glädje bekänna oss till. För det är så som Guds väsen är. Tar vi bort Guds allmakt så blir ju Gud en mjäkig, svag Gud utan inflytande. Vad händer då med vårt hopp om inte vi får tro att Gud bär allt i sin hand trots allt? Men vad händer om vi tar bort Guds närhet? Ja, då blir det hårt och kallt, vi drivs av en rädsla. Alldeles för många människor i kyrkans historia, och inte minst i våra bygder om vi ser tillbaka ett tag, har drivits av en rädsla för Gud. För att det har betonat så mycket av Guds storhet och makt. Lösningen är inte att vi plockar bort Guds allmakt i vår bekännelse. Lösningen vi ser är Guds fulla väsen som är både helighet och kärlek. I evangeliet idag finns ett ytterligare både och. Kristna har, tror jag, alltid mer eller mindre brottats med hur man ska förhålla sig till en värld och ett samhälle som i olika grad har, så att säga, vänt Gud ryggen eller inte vill ha med Gud eller kristen tro att göra. Hur ska man förhålla sig till det? Ska man vara i, så som evangeliet beskriver det här, världen? Eller ska man dra sig undan världen? Så att säga, stänga in sig i en trygg kyrklig kontext. Jesus svarar i evangeliet: du som är kristen, du ska vara både i världen och i en församling. Både och. Jesus ber i sin överste prästerliga förbön. Det här är alltså en bön som Jesus ber precis innan sitt lidande och död. Och det är helt ljuvliga ord hur Jesus ber för sina lärjungar då. Och jag tror och vet att det är en bön som han ber också för oss. Jesus ber: jag ber inte att du ska ta dem ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Vi är inte av världen, förstår vi av Jesu bön. Men vi ska vara i världen. Vår kallelse är inte att bara göra massa kristet, eller hur man nu vill uttrycka det. Vår kallelse är att genomsyra det av Guds rike, Guds kärlek, Guds nåd. Vara mitt i världen. Mitt i ett samhälle som på olika sätt inte vill ha med Gud att göra. Det är där mitt i världen, mitt i samhället som vi ska vara. Och därför är en församling inte bara en samlingsplats. Vi hör ju i namnet att det är en samlingsplats. Församling. Och det är någonting viktigt. Men det är inte bara en samlingsplats. Utan jag skulle nog vilja säga att det framför allt är en sändningsplats. Det är härifrån vi sänds ut i världen. Det här, det är en nödvändig utgångspunkt för att vara i världen. Men vi behöver både och. Tar man bort det ena så faller allt. Tar man bort församlingen, samlingen, ja då orkar vi inte vara i världen. Då är vi inte rustade för det. Tar man bort sändningen, tar man bort att vara i världen, då blir kyrkan bara en klubb för inbördes beundran. Och det är sannoliken inte vår kallelse. Vi behöver både. Åter till sist till gammaltestamentliga texten. Gud är upphöjd, hög. Han tronar. Han är helig. Och han är samtidigt hos den modlöse, försagde. Den som bär på sorg och saknad. Och det är gott att Gud är både och. Och jag vill avsluta med att läsa Jesu bön för oss återigen. Lyssna till värmen i Jesu röst. Kärleken, ömheten. Och ta emot detta som Jesu bön för just dig just idag. Så när Jesus säger dem, så tänk dig och oss. Jesus sa, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig. Så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Och jag skyddade dem. Och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom